Vi började för två söndagar sedan prata lite grann om kyrkan.
Two Sundays ago, we started speaking about the church.
Vi började i Efesierbrevet.
And we began in Ephesians.
Och vi tänkte fortsätta i Efesierbrevet idag.
And I thought we'd continue in Ephesians today.
För att förmodligen har vi inget brev i Nya testamentet som mer tydligt beskriver vad kyrkan är.
Because there's probably no other letter in the New Testament that describes the church so well.
Kom ihåg att kyrkan i Gamla testamentets tid var en hemlighet.
Remember that in the Old Testament days the church was a secret.
Den var ännu inte uppenbarad under Jesu tid när vi läser evangelierna.
And if we read the Gospels we see that it was not yet revealed in the days of Jesus.
Men Jesus börjar tala om att han ska bygga sin kyrka.
But Jesus begins to speak about building his church.
Och vi ser att det är i futurum, det vill säga någonting som ska hända.
And we see that it's in the future tense, so that's something that will happen.
I Apostlagärningarna ser vi kyrkan födas.
And in Acts we see the birth of the church.
I kapitel 2.
In chapter 2.
Sedan ser vi en progressiv uppenbarelse om vad kyrkan är.
And then we see a progressive revelation of what the church is.
Men den verkliga undervisningen om kyrkan kommer primärt från Paulus.
But the real teaching about the church is primarily from Paul.
Och framförallt i Efesierbrevet.
And above all in Ephesians.
Och vad vi ser här,
and what we see here,
det är att kyrkan är inte en organism. Utan en, förlåt mig, kyrkan är inte en organisation utan en organism.
Is that the church is not an organization but an organism?
Du går med det! Jag fick så här blick liksom, vad säger du? Ska jag översätta villfarelsen eller ska jag...
Should I really translate this heresy?
Så kyrkan, det är titeln för budskapet.
So the church is the title or the message?
Att kyrkan är en organism, inte en organisation.
The church is an organism, not an organization.
Och vi ska titta lite grann på Efesierbrevets fjärde kapitel.
And we can look at Ephesians 4.
Och vi började att läsa i vers 1 och 2 förra gången.
And we begin reading in verses 1 and 2.
Men vi kan läsa dem.
We can read them again.
Därför att då får vi sammanhanget.
In the context.
Efesierbrevet är ett av fängelseepistlarna.
Ephesians is one of the prison epistles.
Paulus satt i fängelse i 2 år i Rom.
Paul was in prison for 2 years.
Han skrev 4 stycken brev därifrån.
And he wrote 4 letters from them.
Efesierbrevet är ett av dem.
And Ephesians is one of them.
Jag uppmanar er därför, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelsen jag fått.
I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called.
Detta skriver han alltså i Rom.
He writes this in Rome.
Till församlingen i Efesus.
To the church in Ephesus.
Och han säger att han är en fånge i Herren.
He says that he's a prisoner of the Lord.
Han säger inte att han är en fånge hos Caesar.
It doesn't say that he's a prisoner of Caesar.
Han säger inte att han är en fånge hos den romerska regeringen.
He doesn't say that he's a prisoner of the Roman government.
Han säger att han är en Herrens fånge.
He says that he's a prisoner of the Lord.
Med andra ord, han hade full tillit till att i Guds suveräna plan så var det där han skulle vara just nu.
In other words, he completely trusted in the plan of God, he was where he should be.
Och han talar om en kallelse.
And he was speaking about a calling.
Och att leva värdigt den kallelsen.
And to live worthy of the calling.
Och det är intressant därför att de första 3 kapitlen.
It's interesting because the first 2 chapters.
Så han talat om församlingen.
He spoke about the church.
Och vad församlingen är.
What the church is.
Inte en mänsklig organisation.
Not a human organization.
Utan en levande organism.
But a living organism.
Som togs ut från Kristus.
Which was taken out of Christ.
Som är hans kropp.
And is his body.
Och som kommer att bli hans brud.
And will be his bride.
Och det här är väldigt intressant.
And this is so interesting.
Därför att sedan från vers 3 och framåt.
Because from verse 3 and onwards.
Så börjar han att tala om i vers 3, var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band.
Vers 3, endeavoring to keep the unity of spirit in a bond of peace.
Och här ser vi att han talar om en enhet som redan finns där.
You see that he's speaking about a unity which is already there.
Och det är alltså ingenting som vi kan eller ska skapa.
So it's nothing that we should create.
Vi är redan en kropp.
We are one body.
Vi kan inte bli mer eniga.
And we can't be more united than that.
Jo, i det naturliga så har vi är vi oense.
Well, in our natural beings we are not always agreeing.
Men i vår ställning som Kristi kropp.
But in our position as the body of Christ.
Så finns det en enhet.
There is a unity.
Som Gud redan har givit oss.
And God has given it to us already.
Ett av de många modeord som finns där ute.
One word which is very popular.
Det är ordet ekumenik.
Is the word ekumenik.
Ibland får man det från. Är du ekumenisk?
Sometimes people ask, are you ekumenical?
Och naturligtvis så kan det här ordet betyda väldigt många olika saker.
And of course this word can mean very many things.
Men det kommer av oikomenikos i grekiska.
It comes from the word oikomenikos in the Greek.
Jag vet inte om jag uttalade det rätt där.
I don't know if my pronunciation was good.
Men det talar liksom om hur någonting är världsvitt. Det är alltså någonting som är inkluderar allt.
But means that something is worldwide, including everything.
Men det talar om ett enhetssträvande bland kristna.
And it's about trying to be unified among Christians.
Att alla kyrkliga organisationer ska bli eniga.
The whole church institutions will be unified.
Och i de riktigt liberala kretsarna så vill man också inkludera andra religioner.
And in very liberal circles they want to include other religions.
Men i Johannes 17,
but in John 17
och vers 21,
verse 21
så ber Jesus en bön.
Jesus is saying a prayer
till Fadern,
to the Father,
att de kristna ska vara ett.
So the Christians may be one.
Men Gud har redan svarat på den bönen.
But God has already answered that prayer.
De kristna är redan ett.
The Christians are one already.
Därför att vi har blivit gjorda till att vara ett.
Because we have been made to be one.
Ekumenik behöver inte vara fel eller av ondo.
Yeah, it's nothing wrong to be ecumenical.
Det kan det vara om det är baserat på kompromiss.
It can be if it's based on compromise.
Och att resultatet är att man vattnar ur Guds ord.
And that the result is that they water down the word of God.
Och att man inte längre har några bibliska övertygelser.
And that they don't have any biblical convictions anymore.
Men det kan också vara positivt.
But it can also be something good.
Därför att det finns människor som kanske tror lite annorlunda.
Because there are people who believe maybe a little bit different.
Grunden är rätt.
But they have a true foundation.
De är inte våra fiender på något sätt.
They are not enemies in any way.
Och innebär det att man kan samarbeta i något sammanhang. Varför inte?
And if you can work together in some about something, that's then why not?
Men i vers 3 här.
In verse 3 here.
Så ser vi, eller jag kallar det för en att det är en härlig blandning.
I call it that it's wonderful mixture.
Om vi skulle backa filmen lite grann.
If we just rewind the film a little bit.
Och se liksom när vi alla kom till tro.
And see when we became believers.
Vilka var vi?
Who we were.
Var bodde vi?
And where we lived.
Vad trodde vi?
And where we believed.
Vad hade vi för åsikter om saker och ting?
And what were our opinions about things?
Vi skulle se att vi var väldigt, väldigt olika.
We would see that we were so different.
Vi kommer från helt andra, helt olika bakgrunder.
We have many different backgrounds.
Kulturellt,
nationellt, national,
utbildningsmässigt,
educational,
intressemässigt.
And interests.
Så på ett sätt så är det en grupp som kanske naturligt sett egentligen inte har någonting gemensamt.
So naturally seen, we're a group that don't have anything in common.
Men helt plötsligt.
But then suddenly,
så har vi någonting gemensamt.
We have something in common.
Vi har Kristus.
We have Christ.
Vi har funnit frälsningen.
We have found salvation.
Vi tillhör med honom.
And we belong to him.
Och Bibeln säger att vi är en kropp.
And the Bible says that we are one body.
Mer eniga än så kan vi inte vara.
And we can't be more than one than that.
Men i vårt naturliga tänkande.
But in our natural thinking.
I vårt kött.
In our flesh.
Så har vi massa olika åsikter.
We have a lot of opinions.
Men det är inte alls säkert att vi är så eniga.
And it's not certain that we are so unified.
Men vi behöver inte låtsas som om att vi är eniga på det sättet.
We don't have to pretend that we are unified.
I det naturliga är det inte.
Natural we're not.
Men en sak är säker.
But one thing is certain.
Paulus inser att det finns friktioner bland kristna.
Paul realizes that there are frictions among Christians.
För han säger att ni ska vara ivriga att bevara andens enhet. Och det är intressant att se att jag läser ur Svenska folkbibeln. Den finns i en översättning från 2015 också.
And the Swedish folk bible that is also has been a new translation from 2015.
Och då översätter man den gör allt ni kan.
In that translation they say do everything that you can do.
Här står det att vara ivrig.
This translation says to be eager.
Men där står det gör allt ni kan.
And do everything you are able to do.
Och faktum är att jag anser att det är ett bättre val.
And I think that's a better choice.
Därför att ordet här är starkt.
Because this is a strong word.
Och indikerar att det inkluderar ett praktiskt agerande.
And indicate that there was something practical involved.
Att jag måste verkligen bemöda mig om att bevara enheten.
I really have to try to keep this unity.
Så enhet har inte alltid varit fallet.
So there hasn't always been unity.
Men det är tänkt att det ska kunna finnas där.
But the idea is that there should be.
Och det kan finnas där.
And it could be there.
Annars skulle inte Paulus ge oss den här uppmaningen.
Otherwise Paul wouldn't give us this sayings to us.
Så det finns en härlig blandning.
So there's a great mixture.
Med olika bakgrunder.
With different backgrounds.
Men vi är ett i Kristus.
But we are one in Christ.
Därför att han har gjort oss ett.
Because he has made us one.
Och den här enheten, det här är min andra punkt. Jag har bara två punkter idag.
This is my second point now that this unity.
Men punkt nummer två är jättelång istället.
I will have two points today, but the second point is very, very long.
Men enheten är ett faktum.
But the unity is a fact.
Och titta nu i verserna 4, 5 och 6.
And look at verses 4, 5 and 6.
Här talar han om 7 olika saker. I vers 4 säger han att det är en kropp.
There is one body.
Vad är det som karaktäriserar en kropp?
What characterizes a body?
Den består av miljontals celler som delar ett liv.
It's made up out of millions of cells sharing one life.
Och den här kroppen formas genom delningen av denna enda cell.
And this body is formed by this division of this one cell.
Och blir till en mogen kropp.
And becomes a mature body.
Där alla celler delar livet av den ursprungliga cellen.
Where all the cells share the life of the original cell.
Så, och även då vi är miljontals eller miljarder till och med celler.
And even if we consist of millions or billions of cells.
Så är det en kropp.
It's one body.
Som delar ett liv.
And they share one life.
En organisation.
An organization.
Får sin kraft genom att många individer förenas.
Gets its strength from many individuals united.
Ni vet när alla är ute och protesterar och organiserar sig.
You know, people are demonstrating and organizing.
På gott och ont.
That's both good and bad.
Men så hör man ofta liksom sådär, vi är många, vi är eniga.
But then they say that we are many.
Tillsammans är vi starka.
And together we are strong.
Men det är en organisation.
That's an organization.
En organism.
An organism.
Är inte uppbyggd på det sättet.
It's not built up.
En organism får sin kraft genom att man delar samma liv.
An organism gets its strength from sharing the same life.
Och vad är det för liv som vi har?
And what is the life that we have?
Kristi liv.
It's a life.
Det är ett överflödande liv.
It's an abundant life.
Det är ett evigt liv.
It's an eternal life.
Evigt liv har ingen början, har inget slut.
And eternal life has no beginning and no end.
Därför när vi får hans liv som en gåva.
So when we receive his life as a gift.
Så betyder det att det är liv som är i oss.
It means that the life that is in us.
Jesu eget liv.
The life of Christ.
Har inte bara ett slut.
Has not only an end.
Det har inget slut, förlåt mig.
Has no end.
Det har heller ingen början.
And has no beginning.
Det var andra fel. Det har heller ingen början.
It has no beginning either.
Så det betyder att det Gud ser i mig,
and this means that what God sees in me,
är Kristus.
Is Christ.
Han ser inga synder.
He doesn't see my sins.
Därför att Kristus hade ingen synd.
Because Christ had no sin.
Och hans liv är evigt.
And his life is eternal.
Och hans liv är mitt liv.
And his life is my life.
Och ert liv.
And your life.
Och vårt liv.
And our life.
Det vill säga Kristi kropp.
Which is the body of Christ.
Så när Gud ser på sin kyrka,
so when God looks at his church,
så är hon ren.
She's pure.
Inte för att hon är erfarenhetsmässigt ren.
Not because she is
Ni ser, jag har gjort två misstag här bara på 20 minuter.
You see, I made two mistakes just in 20 minutes.
Så det, men det finns en kropp.
There is a body.
Som är hans kropp.
Which is his body.
Och det leder oss till nästa punkt.
And this leads us to the next point.
En ande.
One spirit.
Om ni följer med i texten.
If you follow the text.
En kropp.
One body.
En ande. I första Korintierbrevet kapitel 6.
In First Corinthians chapter 6.
Verserna 19 och 20.
Verses 19 and 20.
Står att den helige ande bor i alla troende.
This is the Holy Spirit is in one in all.
Om någon inte har Guds ande.
And if someone doesn't have the Spirit.
Så tillhör han inte Kristus.
He doesn't belong to Christ.
I Romarbrevet 8:9.
In Romans 8:9.
Så vi kan inte vara halvkristna.
So it's impossible to be half Christian.
Vi kan inte få anden till 20% eller 75%.
We can't receive the spirit to 25%.
Antingen är vi inte troende.
We're either not believers.
Ofrälsta.
Unsaved.
Eller är vi troende.
Or we are saved.
Ofrälsta.
Unsaved.
Vad är det som skiljer?
Believers. And what's the difference?
Tro på Kristus.
It's believing in Christ.
Jag sätter min tro till vad han har gjort för mig.
I believe in what he has done for me.
Jag inser det, jag erkänner
det.
Jag tar emot. Och i den himmelska rättssalen förklarar Gud alla de som tror rätt.
And in the heavenly courtroom, God will declare all those who believe righteous.
Men om vi inte har klart för oss detta.
But if we don't see this clearly.
Det finns en kropp.
There is a body.
Många celler.
Many cells.
Som delar ett liv.
Sharing one life.
En ande som bor i denna kyrka, i denna kropp.
One spirit living in this church, in this body.
Som individer,
as individuals.
Men som individer utgör vi Kristi kropp på jorden.
As individuals, we are the body of Christ on earth.
Om vi inte förstår det och inser det.
And if we don't realize and understand it.
Då förstör vi hela kyrkans dynamik.
Then we destroy the dynamics of the church.
Det som Paulus uppenbarar här.
What Paul reveals here.
Ett mysterium.
A mystery.
Som inte människor i världen kan förstå. Man tror att kyrkan är en byggnad. Man tror att kyrkan är en organisation. Förstör man kyrkan, byggnaden, eller organisationen, som många länder har försökt att göra, många kungar och regenter, men det är inte kyrkan.
But it is not church.
Kyrkan är Kristi kropp.
The church is the body of Christ.
En kropp.
It's one body.
Som har en ande.
It has one spirit.
Och där i ligger dynamik.
And that's where we have the dynamic.
Det finns en enhet i anden.
There's a unity in the spirit.
Kyrkan får inte sin kraft genom att vara många.
The church doesn't get its power by being many.
Idag är det populärt med så kallade megakyrkor.
Today it's popular to have these kind of mega church.
Och de här kyrkorna, de har sina koncept.
And they have the concepts.
Och seminarier.
And seminars.
Och de exporterar sina framgångsrecept.
And then they export these concepts.
Success concepts.
Concepts of success.
De exporterar och på gott ord.
They export it and it's good and it's bad.
Jag säger inte att det inte finns någonting att lära där.
I'm sure we can have something to learn there.
Men det är inte nödvändigtvis i antalet personer som kraften ligger.
But the strength is not necessarily the number of people.
I Matteus 18:20.
In Matthew 18:20.
Där två eller tre är samlade i mitt namn.
Where two or three are gathered in my name.
Där är jag mitt ibland.
I will be among them.
I första Samuelsboken 14.
And in First Samuel 14.
Och vers 6.
Verse 6.
Så har vi Jonathan.
We have Jonathan.
Och han kravlade sig upp där filisterna hade sin fästning.
And he was trying to, climb up to where the Pharisees.
Och han stred mot, de hade sin fästning. Jonathan, the Philistines.
The Philistines.
Och han stred mot dem ensam.
And he was battling against them alone.
Därför att och han säger också där att Gud kan ge seger genom få lika väl som många.
And he says that God can give the victory through a few people as well as many.
Underbar tanke.
It's a wonderful thought.
Att vi behöver inte vara många.
That we don't have to be many.
När vi ber.
When we pray.
När vi möts.
When we meet.
Och vi manifesterar den här enheten.
We manifest this unity.
En kropp.
One body.
En ande.
One spirit.
Då vet vi att Guds kraft frigör.
Then we know that the power of the Lord, the strength of the Lord is set free.
Så vi är inte beroende av antalet personer.
So we're not dependent on the number of people.
Men en kropp och en ande.
But one body and one spirit.
Så att vi är kallade till ett hopp.
Since we are called to one hope.
Det som tillhör er kallelse.
We're called to one hope of our calling.
Och vad betyder detta hopp?
And what does this hope mean?
I Kolosserbrevet 1:27.
In Colossians 1:27.
Står det Kristus i er, härlighetens hopp.
Christ in you, the hope of glory.
Vad är det för ett hopp?
What is the hope?
Han bor i oss.
He's living in us.
En dag ska vi bli som hopp.
And one day we'll be like him.
Vi är delaktiga av samma liv och natur.
We are part of the same life and nature.
Tyvärr har vi kvar en kropp som är föremål för synd och död.
And unfortunately, we still have a body which is the object of sin and death.
Och så länge vi är i den.
And as long as we are in that.
Så är vi inte alltid eniga.
We're not always united.
Vi har inte alltid så mycket hopp.
And we don't always have.
Eller
so
vi sätter vårt hopp på någonting helt annat.
Or we hope in something completely different.
Och säger ett hopp.
One hope.
Vi kommer att dela hans härlighet en dag.
We will share his glory one day.
I Romarbrevet 8.
In Romans 8.
I, sedan står det i nästa vers, vers 4, en herre.
And then it says in the next verse, verse 4, there is
one word.
One verse 5.
Vers 5, förlåt mig. Tredje så. En herre, vers 5.
One Lord, verse 5.
Tänk, ibland talar människor om, har du tagit emot Jesus som din personliga frälsare?
Sometimes people say, have you received Jesus as your personal savior?
Ja. Och så säger de så, men tog du emot honom som din herre också?
But did you also receive him as your lord?
Jag vet inte.
Okay.
Vad innebär det? Jo, att du gav upp alla kända synder i ditt liv.
That you gave up all your known sins in your
life. Att du lovade att vara trofast till honom resten av ditt liv.
That you promised to be faithful for the rest of your life.
För gjorde du inte det?
Because if you didn't do that.
Då tog du bara emot honom som frälsare.
You only received him as a savior.
Inte som herre.
Not as lord.
Den saken måste du göra upp först.
And you must deal with this first.
Annars tar han inte emot dig och frälser dig.
Or else he won't receive you.
Men jag kan väl inte rensa upp mitt liv först.
But I can't clear up my life first of all.
Då gör jag det i min egen kraft. Och då förtjänar jag frälsningen. Och då är frälsningen en gärning.
And then salvation is works.
Frälsningen är av nåd, punkt slut.
Salvation is of Lord.
Jag får den genom tro.
Full stop.
Och när jag har tro.
And when I have believed,
blir jag född på nytt.
I will be born again.
I denna nya skapelse.
In this new creation.
Har jag en potential att leva för Gud.
I have the potential to live for God.
Och om jag gör det genom att förnya mitt sinne.
And if I do that, through,
och leva i efterföljelse.
And to live in a following him,
då sker en förändring.
Then a change.
Om jag inte gör det.
And if I don't,
då kallar Bibeln mig för en köttslig kristen.
The Bible says that I'm a carnal Christian.
Ett hopp.
One hope.
En herre.
One Lord.
Så vi behöver inte göra honom till herre.
So we don't have to make him our Lord.
Han är redan vår herre.
He is our Lord.
Han är också herre över dem som inte tror.
He's also the Lord of those who don't believe.
Det är bara det att de inte erkänner det.
It's just that they don't recognize.
Men en dag står det att alla måste inse det.
This is that one day everyone must realize it.
I Filipperbrevets andra kapitel.
In Philippians 2.
Verserna 9-11.
Verses 9-11.
Alla knän ska böjas.
All knees will bow.
Alla tungor bekänna.
And all tongues confess.
Att vadå?
That
att Jesus är Herre.
Jesus is Lord.
Han är Herre över hela sin skapelse.
He's the Lord of all creation.
Men alla underordnar sig inte honom så som Herre.
But not everyone submits to him as Lord.
Inte ens vi som kristna.
Not even us as Christians.
Många gånger.
Many times.
Men sen står det här en tro.
And then it says here one faith.
Och det syftar inte på bara liksom att vi trodde en gång och blev frälsta.
And this doesn't mean that we believed once and were saved.
Utan det talar om en sanning som har blivit oss uppenbarad.
But it's a truth that has been revealed to us.
Precis innan Uppenbarelseboken.
And just before Revelation.
Som är Bibelns sista bok.
Which is the last book of the Bible.
Då finns det en liten bok.
It's a small book.
Som heter Judas brev.
This is the letter of Jude.
Och det är inte skrivet av Judas Iskariot.
And it's not written by Judas Iskariot.
Utan en annan Judas.
Another Jude.
Och det är så litet så det är bara ett kapitel.
And it's so tiny that it only has one chapter.
Men i vers 3.
Verse 3.
Så står det. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning. Finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.
Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints.
En tro.
One faith.
Den blev överlämnad till oss.
It was delivered to us.
Kanon av skriften.
The canon of the scripture.
Det vill säga alla de inspirerade bibelböcker.
Which means all the inspired Bible books.
Är i vår hand.
Are in our hand.
Vi har den helige ande boende
i oss. We have the Holy Spirit dwelling in us.
Där har vi tro.
And that's what we have faith.
Tron på hela hans uppenbarade vilja.
Faith in his entire revealed will.
Det vill säga Guds ord.
Which is the word of God.
En tidigare biskop i Sverige.
We had a bishop in Sweden.
Som vi talade lite grann om i veckan här.
We spoke about him a little bit this week.
Skrev en bok.
He wrote a book.
Eller talade om.
Well,
I termer som att
it.
Jag känner inte sanningen, jag söker den.
He said that I don't know the truth, I seek it.
Och alla nickade med liksom, var ödmjukt.
Everyone said, they nodded and said, trots, yes, that's so humble.
Trots att han är biskop så känner han inte sant.
And although he's a bishop, he doesn't know the truth.
Vilket exempel.
He's such an example to us.
Faktum är att det är helt obibliskt.
But the fact is that it's completely unbiblical.
Därför att det står att tron har blivit given till oss en gång.
But it says that the faith has been given to us once and for all.
Betyder inte att jag kan och vet allt bara för det.
It doesn't mean that I know everything.
Men jag vet vart jag går.
But I know where I will turn.
För att finna det.
To find it.
Tron är uppenbarad.
Faith is revealed.
Vi har en bibel som ger oss sanning.
And we have a Bible that gives us the truth.
Ett dop.
One baptism.
Har vi nu en herre, ett tro. En herre, en tro, ett dop.
One Lord, one faith, one baptism.
Barndop, vuxendop, etc.
Baptism, children and adults.
Inget har splittrat kyrkan mer än dopfrågan förmodligen.
Nothing has split church more than the issue of baptism.
Men det är inte vattendopet han talar om.
But he's not talking about water baptism.
Han talar om andedopet.
He's talking about the baptism of the spirit.
Vad är andedopet?
And what is the baptism?
Första Korintierbrevet 12:13.
First Corinthians 12:13.
Vi alla,
and all of us,
har blivit döpta till Kristus.
Have been baptized to Christ.
Av den helige ande.
By the Holy Spirit.
Det är dopet.
That's the baptism.
I Romarbrevet 6:3.
In Romans 6:3.
Vi har alla döpt. Så när Kristus dog,
so when Christ died,
så dog vi med honom.
We died with him.
Och när vi dör, så identifierar vi oss.
And when we die, we identify.
Och vet ni, när vi döds,
and you know, when we are baptized,
vi praktiserar vuxendom.
And we practice baptism of adults.
Därför att vi tror att man måste fatta ett eget beslut att följa Jesus.
Because we think that we have to make our own decision to follow Jesus.
Vad är det som händer?
What happens?
Vattenytan är här.
We have the surface of the water.
Personen går under vattnet.
The person is dipped into the water,
dör till sin gamla människa,
dies to his old man,
kommer upp ur vattnet,
and is raised from the water,
som en nyskapelse,
as a new creation.
Det är bara vatten,
it's just water,
det är bara symbolik,
it's just symbolic.
Men det är viktigt,
but it's important.
Därför att jag säger till omgivningen,
because I'm saying to people around me,
att jag har blivit andedöpt,
that I have been baptized in the spirit.
Det vill säga, när jag trodde,
which means that when I believe,
så placerade den helige ande mig i hans kropp.
The Holy Spirit placed me in his body.
Jesu kropp.
Body of Christ.
Och där är jag nu.
And that's why
jag är fullständigt identifierad med honom.
And I'm completely identified.
När han dog så dog jag.
When he died,
när han blev begravd så blev jag begravd.
When he was buried, I was buried.
När han uppstod då uppstod jag.
When he was raised,
när han steg upp så steg jag.
And when he was resurrected,
och när han satte sig på faderns högra sida.
And I, when he sat down on the father's right side,
då satt jag ner med honom.
Then I sat down with him.
Det kallar vi det fullbordade verk.
And that's what we call the finished work.
Det är ett faktum.
It's a fact.
Ett dop.
One baptism.
Och sedan det sista.
And then the last thing.
En Gud.
One God.
Och så står det, som är allas fader.
Who is the father of all.
Det vill säga, allt liv kommer från honom.
Which means that all life comes from him.
Utan honom skulle inget finnas.
And without him, there would be nothing.
Inget materiellt universum.
No material universe.
Inga växter.
No plants.
Inga djur.
No animals.
Inga människor.
No human beings.
Inga änglar.
No angels.
Bara en treenig Gud.
Just a triune God.
Som inte har en början, som inte har ett slut.
Who has no beginning and no end.
Jag gillar det står att han som är allas fader.
And I like this, that it says that he is the father of all.
I Romarbrevet 8:15.
In Romans 8:15.
Står det att vi ropar Abba fader.
It says that we will cry out Abba father.
Och vad betyder Abba?
What does Abba mean?
Det är ett arameiskt ord.
It's an Aramaic word.
Som är så här liksom familjärt, pappa.
It's a bit familiar, it's daddy.
Och jag tänker på, om ni kommer ihåg den här bilden av president Kennedy.
Remember this picture of President Kennedy?
Han sitter i Vita huset.
He's sitting in the White House.
I det ovala rummet.
In the oval room.
Han var en av de yngre presidenterna.
He was one of the younger presidents.
Och man ser under hans skrivbord.
And you can see under his desk.
Hans små barn som leker vid hans fötter.
That his little children are playing at his feet.
Här sitter denna statsman.
This statesman is sitting here.
Som fattar beslut som rör hela världen.
He's making decisions concerning the whole world.
Och han kanske var stor.
Maybe he was great.
Men jämfört med Gud är han en pytteliten.
But compared with God, he's just so tiny. Det
står att nationerna är som en droppe i en hink.
It says that the nations are like a drop in a bucket.
Men de lekte vid hans fötter.
They played at his feet.
Och på samma sätt.
And in the same way.
Sitter Gud fadern på sin tron.
God father is sitting on his throne.
Och vi sitter i hans knä.
And we are sitting.
Vi säger Abba.
On his lap.
Vi säger
saying Abba father.
Pappa.
Saying daddy.
Så det är inte bara en Gud.
So it's not just one God.
Det tror man också i judendomen. Det tror man också i islam.
Also the Jews and the Muslims believe that.
Och många kristna tror på en Gud.
Men
man har inget koncept.
They have no concept.
Att Gud är den himmelske fader.
God has been the heavenly father.
Som vi kan komma till frimodigt. Men hur kommer vi till honom?
But how do we encounter him?
Genom sonen.
It's through the son.
Om jag inte kommer till honom genom sonen.
If I don't encounter him through the son.
Då kan jag aldrig förstå honom som fader.
I can never understand him.
För ingen kommer till fadern utom genom son.
No one comes to the father except.
Så det är många saker att säga här.
So there are many things to say about.
Men tiden går.
But time passes.
Och jag ska bara avsluta här.
And just finish it off here.
Men sju olika saker.
We have seven different things.
En kropp.
One body.
En ande.
One spirit.
Ett hopp.
One hope.
En Herre.
One Lord.
En tro.
One faith.
Ett dop.
One baptism.
En Gud.
And one God.
Allas fader.
And he's the father.
Och vi kommer till honom frimodigt.
And we come boldly to him.
Och det var vers 6.
That's verse 6.
Så vi stannar där.
So we'll end here.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Enheten.
Unity.
Som inte kan skapas av oss själva.
Which cannot be created by us.
Tvärtom, vi förmår bara att splittra.
Divide things.
Men du har gett oss en enhet.
But you have given us unity.
För att vi är en organism.
Because we are an organism.
Vi delar ditt eget liv.
And we share your life.
Som vi har blivit delaktiga av.
Which we have been partakers of.
I andra Petrus 1:4.
In 2 Peter 1:4.
Vi tackar dig för de här tankarna.
Thank you for these thoughts.
I ditt namn, amen.
You are welcome, amen.